Ja, det hjärtat är fullt av, det talar ju munnen. Och jag ska läsa en av mina många älsklingstexter i Bibeln. Den här gången ska det faktiskt inte bli förlorade sonen. Det brukar det ju bli när jag säger så. Utan nu ska det bli Romarbrevet 7. Därför att där finns det ju en vers där vi alla känner igen oss. Den 15:e versen. Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Vem har inte någon gång med smärta känt igen sig i den versen? Den kunde stå som en introduktionsvers till en tjock bok i psykiatri. Alla som söker hjälp brukar säga så. Jag förstår inte varför jag bär mig åt som jag gör. Jag gör ju det jag inte vill. Åh, vad vanligt det här är. Vi ska försöka något lite innan vi skiljs åt bena ut det här. Vi backar därför tillbaka till 7:e versen och läser 7-11. Vad innebär nu detta? Att lagen är synd. Visst inte. Men först genom lagen har jag lärt känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär inom mig. Finns ingen lag är synden död. Jag levde en gång när lagen inte fanns för mig, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att det budord som skulle föra till liv förde mig till döden. Ty synden grep tillfället, den bedrog mig med budordet och dödade mig genom det. Ja, det här är en märklig text. Den innehåller så oerhört mycket att jag tror vi kan spåna på den livet ut. Det ska vi inte göra, vi ska åka hem i eftermiddag. Lugn, bara lugn. Men några små fliser ska vi i alla fall tälja ut ur det här enorma trästycket. Vi brukar säga så här, och vi gör det med rätta, att så fort som Gud ställer upp en gräns, eller om människor gör det, så har människan en lustig tendens att alltid måste över den där gränsen. Gräset på andra sidan staketet är alltid oemotståndligen mycket saftigare än på den egna sidan. Står det 90 måste man ju köra 110 för att bevara sitt självförtroende, eller hur? Bara för att visa att man kan, liksom. När budordet kom fick synden liv och jag dog. Ändå tror jag det där är en ganska ytlig utläggning av det Paulus vill peka på. Jag tror här finns mycket mer, mycket mer. Budordet. Nu ska vi påminna oss vad jag gick igenom i fredagskväll. Ty för juden betyder det ordet mitzva. Och det ordet i sin tur, det är på så många vis en konungsbefallning. En befallning som har getts av den som har auktoritet och som också i regel åtföljs av en auktoritet. När kungen skickar iväg dig för att göra något för hans räkning, så betalar han också kalaset. Han ställer inte ett krav på dig bara. Han ger dig också resurserna. Och vi ska läsa en text som vi inte hann att läsa i fredags, där ordet mitzva förekommer. Nämligen i 1 Samuelsboken, Gamla testamentet, 13 kapitlet och 14 versen. 1 Samuelsboken 13 och 14. Det kanske inte är substantivet mitzva, utan är väl verbet tsava. Men det kan ju kvitta. 1 Samuelsboken 13 och 14 ska vi kika i alla fall. Samuel sa till Saul: du har handlat dåraktigt. Du har inte hållit det bud Herren din Gud har gett dig. Jaha, nu läste jag 13 versen, det gör inget. Annars skulle Herren ha befäst ditt kungadöme över Israel för evig tid. Men nu ska ditt kungadöme inte bestå. Herren har sökt sig en man efter sitt hjärta, och honom har Herren förordnat till förste över sitt folk, eftersom du inte har hållit vad Herren befallde dig. förordnat, står det i svenska. Gud har förordnat en annan människa att vara kung. Det är ett bud, ett påbud ifrån Gud, som så småningom kommer den ganska unga killen David till del. Han måste hämtas ifrån fåren för att smörjas till kung. Och ännu dröjer det många år innan kungavärdigheten är hans, innan han sitter på tronen. Men Gud har förordnat honom. Så från Gud utgår ett bud, ett påbud. Och det innehåller både, så att säga, Guds önskan, Guds vilja, vad Gud har bestämt. Men det innehåller också Guds kraft. Det innehåller ett förordnande, någonting som, så att säga, är ett förtroende som Gud ger till den som tar emot budet. I detta fallet David. Alltså är Guds bud inte bara detta att nu klämmer han mig mot väggen och kräver en massa saker av mig och det är egentligen grejer som jag varken kan eller vill. Utan när Guds vilja flyter till, i det ögonblick Gud vill något speciellt i ditt liv, så kommer ju också kraften. Som din dag så skall din kraft och vara, detta löfte gav han mig, som Lina Sandellberg skallade en gång i världen. Och då blir det ju extra intressant när vi läser att när budordet kom fick synden liv och jag dog. Ty när någonting utgår ifrån den Gud som är livet, så innehåller det liv. Och vart helst det kommer så väcker det något till liv. Någonting vaknar, någonting lever upp, någonting blommar. Det som träffas av Guds välsignelse börjar leva. Men, säger Paulus, människans dilemma är att när det hon bär på i sitt innersta träffas av Guds nåd och kraft och börjar blomma, då blir det uppenbart på ett helt nytt sätt att det människan bär i sitt inre inget gott. Som det står i 14 versen. Vi vet att lagen hör till det andliga, men själv är jag av kötslig natur såld till slav under synd. När det goda, när Guds goda vilja med all dess kraft och all dess välsignelse träffar mig, då är det något som får liv. Och det som får liv är inte något gott utan det jag bär på som är något ont. Jag börjar att då är kanske ännu mer än förut att leva på ett sätt, ett liv som jag beklagar. När Guds vilja blev känd för Israels folk, så ledde inte det i första vändan till större lydnad, utan till större olydnad. Gud säger på många ställen i Gamla testamentet, bland annat genom profeten Jeremia, att inget folk har förbrutit sig mot sin Gud som mitt folk har förbrutit sig mot mig. De andra folken hade allehanda styggelser, men mitt folk överträffade dem alla. Varför det? Därför att Guds nåd hade träffat dem och det som fanns i dem blommade upp. Och det var inte något gott, utan något ont. Kan vi se det här på något sätt? Ja, det kan vi göra. Det är inte så svårt. Vi kan se det på Sveriges folk. Vi behöver inte gå över ån efter vatten och titta på Israel. Vi kan alldeles utmärkt väl se detsamma i Sveriges folk. Vem har vi att tacka för den rikedom och det välstånd vi lever under? Svar Gud, Fader i himmelen. Vad ledde den rikedomen och det välståndet till? Den nåden och välsignelse som kom från Gud, den ledde till att Sveriges folk vände honom ryggen. När nåden kom fick synden liv och vi dog. Vi kanske har rört oss ibland lite grann i karismatiska kretsar. Och sett människor ta emot nådegåvor. Kanske till och med stora härliga nådegåvor. Och då skulle man ju bli djupt ödmjuk. När Gud är så oerhört ödmjuk så han använder så taffliga och bitvis så ovilliga redskap som dig och mig, åtminstone mig. Då skulle man ju bli väldigt ödmjuk. Och tänka det att gode Gud, har du ingen smak? Är du inte klok? Men istället reagerar vi vanligen på ett helt annat sätt. Nämligen ungefär så här. Ni såg väl att det var jag som profeterade. Ni la väl märke till att det var jag som var för honom där borta som kom upp i rullstolen. När nåden kom fick synden liv och vi dog. Jag tror att vi kan i största allmänhet säga det Paulus vill uttrycka på sitt lite rabbinskt teologiska vis. Genom att säga så här, människan har en otrolig förmåga att missbruka de gåvor som Gud ger. Och någonting måste hända med oss för att vi ska kunna förvalta Guds gåvor på rätt sätt utan att lägga oss till med dem, att bara vara en förvaltare och som vet att han har en herre över sig och som inte ständigt försöker avsätta denna herre för att roffa åt sig hans egendom. Bruk och missbruk. Ordet synd är ju idag väldigt belastat. Gå ut och tala om synd och folk kommer att grina surt emot dig och undra vad du är för ett gammalt museiföremål. Det där har vi ju avskaffat för länge sedan. Börjar du läsa filosofi så ska du finna vilken kolossal möda filosoferna har lagt ner under 1800-talet och 1900-talet på att avskaffa begreppet synd. Det har spillts lika mycket bläck på den frågan som det spilldes blod under 30-åriga kriget, är jag övertygad om. Och hur gick man tillväga? Jo, man sa i största allmänhet så här, att moralen finns inte. Den är bara ett knippe gamla idiotiska traditioner som människorna la sig till med när de trodde att det fanns en gud. Men nu, tack och lov, har vi kommit längre. Nu tror vi inte att det finns någon gud och därför finns det ingen moral heller. Utan moralen är liksom bara ett hjärnspöke. Ett sorts slipstvång ungefär. En mänsklig konvenans och inget mer. Om det var så skulle vi inte kunna skilja på bruk och missbruk. Till alla sätt att leva skulle då vara lika bra. Så att om du vill förklara för en modern människa vad synd är, så fråga honom om han vet skillnaden på bruk och missbruk. Det gör de flesta. Till det är så uppenbart att tillvaron, livet och dess resurser kan brukas på ett konstruktivt sätt och missbrukas på 100 destruktiva sätt. Synd är att missbruka det förtroende som det innebär att vara en människa med fri vilja. Det är synd. När Guds gåvor kom, när all Guds nåd strömmade, så började människan missbruka Guds gåvor. Det har vi oerhört lätt för att göra. Vi kan missbruka varandra därför att vi är gåvor givna åt varandra. Vi kan utnyttja varandra istället för att se till varandras bästa. Missbruk handlar ju inte bara om vissa kemiska substanser. Det är så mycket vi kan missbruka. Frågan är ju då, vad måste hända i människans liv för att hon inte längre ska missbruka tillvaron, sitt eget liv, allt det som Gud har skapat och gett oss. Vare sig det nu är av det materiellt goda eller det andligt goda. Jo, Nu var det ju alltså så. Guds nåd strömmar in i oss och väcker något till liv. Och det som väcks till liv och blommar upp, det kallar då Paulus för synden. Den måste dö, säger han. Det som finns i oss. Och nu ska vi bläddra till 8 kapitlets 3 vers. För där säger han precis det här. Det som lagen inte kunde göra eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. När Jesus dog hände någonting som går långt, långt utanför vårt förstånd. Men som vi i alla fall kan tro på därför att vi kan se effekterna av det. Det finns mycket som vi inte begriper men som vi ser effekterna av och som vi kan tro på ändå. När Jesus dog hände någonting med hela människosläktet. Då fick människosläktet möjligheten att låta det där dö. Som annars Guds godhet och nåd kommer att väcka till liv och som driver oss bort ifrån Gud istället för att föra oss i armarna på honom. Lagen kom till korta inför vår kötsliga natur, säger nu Paulus. Det betyder inte bara att lagen var för svår. Guds vilja för våra liv, ja, den gick lite grann över våra resurser. Vi klarade inte av att komma riktigt ända fram, som det brukar heta i fackliga förhandlingar. Utan vi klarar 70% och sen så är resten tyvärr våra misslyckanden, som vi brukar kalla det. Och det är en grov underskattning. Det är så att säga brist på självkännedom. Paulus talar inte om att vi inte riktigt når ända fram. Han talar om en kraft som utnyttjar varje gott tillfälle Gud ger för att missbruka det. Alltså en revolutionskraft eller vad vi ska kalla det. En upprorskraft. När Jesus dog så dog det. Och vi kan be att Jesu död ska leda till att den kraften också får dö i mig själv. Därför då kan vi börja ta emot Guds gåvor utan att missbruka dem. Men in till den dagen lever man i det paradoxala och märkliga förhållandet att varje Guds välsignelse samtidigt är en frestelse. Vi ber ju den här gåtfulla bönen. Och vi gör det utan till och tänker ibland inte på vad vi säger. Inled oss icke i frestelse. Ja, men käre Gud, det gör väl inte du, säger vi. Det är ju djävulens business. Och det är ju inte honom vi sitter och ber till. Nej, det är sant. Men varje gång Gud välsignar dig innan så att säga det här, den här upprorskraften har fått dö, så kommer det att visa sig att den är starkare än din vilja att göra det goda. Den kommer att ta hand om vad helst Gud ger dig av sitt goda. Rikedom, lycka, vackert väder, högsta vinsten på lotteriet, vad det nu kan vara. Nådegåvor, välsignelser, glädje i den heliga ande. På ett eller annat sätt kommer den kraften att ta hand om allt det här och förvandla det till någonting som skiljer dig från Gud. När lagen kom, när Guds undervisning kom, när Gud började undervisa sitt folk om vem han är och hur han har skapat tillvaron och vad han har tänkt för människans liv. Och då tog människan tag i allt det här. Och nu ska vi lära oss hur man gör, underförstått, så att vi inte behöver Gud. När lagen kom fick synden liv och jag dog. Den upprorskraften behöver dö. Och så länge den finns där, så är faktiskt Guds välsignelse på något sätt maktlös inför dig och mig. Av laggärningar blir inget kött rättfärdigt, säger Paulus. Det går inte att fostra människan med stränghet eller med undervisning och instruktion. Det går inte ens att välsigna människan till rättfärdighet. Någonting i hennes innersta måste först dö. Och det ordnar Gud när hans egen son gör sig till en människa. Någonstans i människosläktet måste detta ske. I ett människosläkte där alla hänger ihop med alla. Där finns det sedan implanterat som ett frö i människosläktet. Ett som var och en av oss kan tillåta, ge ett utrymme, ta emot och låta verka. Det tydligaste exemplet är ju det här. Att Gud ger makt åt någon. Någon måste ju ha makten. Men vi har ju genom historien en ganska dyster erfarenhet av att vem helst som får för mycket makt blir förr eller senare en buse. Vi kan läsa något litet ord om det här i Johannes 19 kapitel där Jesus står inför Pilatus. Johannes 19, verserna 9-11. Han gick tillbaka, alltså Pilatus gick tillbaka in i residenset och frågade Jesus: varifrån är du? Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sa då: vägrar du att tala med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig? Jesus svarade: du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den från ovan. Hur mycket makt tål vi? Hur mycket makt tål du? Och hur mycket makt tål jag? Innan våra personligheter börjar falla sönder. Därför att det är förtroende från Gud som det är att få ett stycke makt i sin hand. Också om man tror att man har tagit makten. Hur mycket makt tål vi? Det förtroendet kan få någonting att blomma upp. Det är få människor genom historien som kunnat förvalta mycket makt och behålla sin ödmjukhet och fortfarande vara människa istället för att bli ett monster. När Gud anförtror oss någonting som är gott, ty makten är hans och därmed är den något gott, så väcker den till liv i människan någonting som går åt motsatt håll. Paulus ropar ju till sist i Romarbrevet 7 i sin förtvivlan över det här. När han tycker att han så väl vet hur han skulle leva och ville leva och finner en kraft i sitt liv som istället förstör allting. Jag skulle vilja vara snäll mot mina närmast, men jag är det inte. Jag skulle vilja vara snäll mot mina barn. Men istället gnäller jag på dem och skäller på dem. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Ja, då måste det komma hjälp utifrån. Och den hjälpen är av ett förunderligt slag. Romarbrevets 8 kapitel och första vers. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Gud börjar på ett förunderligt sätt. Men människa som har upptäckt, jag klarar inte detta. Då säger Gud: jag ska ta bort två saker ur ditt liv, så är du fri. Jag ska ta din skuld, det är det ena. Och jag ska ta din skam, det är det andra. Du är fri från skuld och du är fri från skam. Bara jag också får döda det där som blommar upp när min godhet kommer in i ditt liv. Och vi som har lämnat vårt liv i hans hand och inte längre önskar av hela vårt hjärta att få vara herre i eget hus, utan vi säger: Jesus är herre. Då har vi blivit förvaltare. Då har vi accepterat: jag äger inte tillvaron. Jag äger inte mitt liv. Jag äger inte min kropp. Med din hjälp, herre, vill jag bruka mitt liv istället för att missbruka det. Jag vill leva för dig istället för att leva för mig själv. Jesus kallar det att mista sitt liv för att vinna det. Då säger han: nu, kära vän, från detta ögonblick finns det ingen skuld och det finns ingen skam. Hur ditt liv än har sett ut i det förgångna, hur det än ser ut i framtiden, så finns det ingen skuld och ingen skam. Därför att skammen binder oss märkvärdigt nog till att upprepa det vi har gjort förut. Om du har syndat och skäms över synden, så kommer själva skammen att binda dig i ett tvång att upprepa synden istället för att sluta med den. Vi fungerar tvärtom på så många punkter. När Gud välsignar oss så blommar synden. Och när skammen blommar så lösgör det oss inte från synden, utan det binder oss i den. Gud vet bäst hur man ska sköta det här. Och han säger: från denna stund finns det ingen skuld och ingen skam. Och då på något vis dör upprorskraften i dig och mig. Tacksamheten får ta dess plats. Och när sedan välsignelserna och nåden kommer till oss, så blommar inte upproret, då blommar inte missbruket, utan då kommer vi rätt i livet. Livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår kötsliga natur. Åh, leva efter vår ande, det måste vara svårt. Det måste vara något för andliga specialister. Nej, det är inte svårt ett dugg. Det är att leva utan skuld och utan skam. Och nu ska vi be om hjälpen att göra det. Herre Fader i himmelen, vi tackar dig för att det finns en räddning. Att vi kan faktiskt lösgöras ur jagets trånga fängelse. Ur tvånget att missbruka allt det goda som finns i tillvaron. Och därmed förvrida och förvända och förstöra allt. Vi kan bruka det i enlighet med din vilja, din undervisning, din Torah. I enlighet med alla de goda tankar du tänkt för livet, världen, människan och skapelsen. Och du för oss in i detta liv, Herre, med tillsägelsen att det finns ingen skuld och ingen skam för den som har lagt sitt liv i din hand. Och vi tycker, Herre, det är ju för bra för att vara sant. Det måste ju vara ett önsketänkande, det måste ju vara en inbildning. Det finns ju bara ett sätt att lugna våra oroliga hjärtan, Herre. Och det är att du verkställer det. Att vi till vår egen häpnad får se att det är sant. Att det funkar som vi säger här. Och att det går utanpå all mänsklig visdom, all psykologi, all terapi, all psykiatri, allt vad människor i sin klokskap och vishet har kunnat fundera ut. Det har sedan årtusenden funnits där, genom ditt initiativ och din goda vilja. Vi prisar, tackar och lovar det, Herre. Ber att var och en av oss ska kunna åka hem och lämna den skuld och den skam som vi hade med oss hit i dina händer här och nu. Och resa hem i den frihet som du har kallat oss till. Lovat vare ditt namn. Amen.